Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Building Evolutionary Architectures Automate Software Governance är en fackbok om mjukvaruarkitektur i miljöer där verksamhetsbehov, teknik och risker förändras fort. I denna andra utgåva flyttas tyngdpunkten tydligt mot automatiserad styrning. Alltså hur arkitektonisk beslut och kvalitetskrav kan följas upp kontinuerligt istället för vid enstaka designgranskningar. Bokens grundidé är att en arkitektur inte är en ritning som blir färdig, utan en struktur som måste kunna förändras kontrollerat över tid. Den definierar evolutionär arkitektur som förmågan att stödja vägledd, stegvis förändring i flera dimensioner. För svenska utvecklingsteam är ämnet särskilt relevant i organisationer som kombinerar kontinuerliga leveranser med höga krav på tillgänglighet, säkerhet eller regelefterlevnad. Boken är praktiskt orienterad men främst konceptuell. Den förklarar hur automatiserade arkitekturtester, genomtänkta beroende, leveranspipelines och gradvisa förändringsmönster kan skydda viktiga egenskaper samtidigt som systemet förblir möjligt att utveckla. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fitnessfunktioner gör arkitekturkrav mätbara och kontinuerliga. Bokens mest utmärkande idé är fitnessfunktionen. Den översätter ett arkitektoniskt mål till en kontroll som kan köras återkommande. I traditionella projekt uttrycks kvalitetskrav ofta som ord, exempelvis att lösningen ska vara snabb, säker eller lätt att ändra. Problemet är att sådana formuleringar sällan anger när kravet är uppfyllt och ännu mer sällan fångar när det har försämrats efter en senare ändring. En fitnessfunktion skapar istället ett verifierbart villkor. Det kan handla om svarstid under en definierad belastning, en regel för vilka moduler som får bero på varandra eller ett krav på att en säkerhetskontroll måste vara aktiv. Funktionen kan vara ett test, ett mått, en monitor eller en kombination av dessa. Den viktiga poängen är inte att all arkitektur kan reduceras till ett enda tal. Vissa egenskaper kräver fortfarande professionellt omdöme, men när ett krav går att mäta bör kontrollen integreras i utvecklingsflödet. Då blir arkitektur en del av den dagliga återkopplingen, precis som enhetstester och byggkontroller. Teamet får tidiga signaler när en förändring hotar prestanda, säkerhet, tillförlitlighet eller struktur. Detta gör också arkitektens avsikt synlig för framtida utvecklare. Istället för att förlita sig på muntliga regler eller gamla dokument kan teamet låta automatiserade kontroller upprätthålla de egenskaper som faktiskt är viktiga. För det andra, automatiserad styrning ersätter sköra granskningsprocesser. Automated Software Governance är mer än en samling tester. Det är bokens sätt att beskriva hur organisationer kan styra arkitektur utan att varje beslut måste passera en långsam, manuell granskningsprocess. Styrning behövs, särskilt i system där felaktiga beroenden, säkerhetsbrister eller avsteg från plattformskrav får stora följder. Men central styrning som främst bygger på möten, checklistor och godkännanden blir lätt en flaskhals. Den fungerar dessutom dåligt när leveranser sker ofta, eftersom granskningen då antingen fördröjer arbetet eller blir ytlig. Bokens alternativ är att automatisera de regler som är tillräckligt tydliga för att uttryckas som kontroller. En byggpipeline kan till exempel stoppa en ändring som bryter mot ett tillåtet beroendemönster, överskrider en gräns för teknisk komplexitet eller saknar nödvändiga säkerhetsegenskaper. Därmed flyttas kontrollen närmare tillfället då beslut fattas. Utvecklaren får snabb och konkret återkoppling, medan arkitekturansvariga kan koncentrera sig på svårare avvägningar som inte kan automatiseras. Detta innebär inte att styrning försvinner. Den blir mer explicit och reproducerbar. Reglerna måste väljas med omsorg, ha en tydlig koppling till verksamhetsrisk och hållas aktuella när förutsättningarna ändras. En dåligt vald kontroll kan skapa falsk trygghet eller låsa fast systemet. Boken framhåller därför automatisering som ett sätt att göra styrningen konsekvent, inte som en ursäkt för att sluta tänka arkitektoniskt. För det tredje, stegvisa förändringsmönster minskar risken vid stora ombyggnader. Evolvability kräver enligt boken ett annat förhållningssätt till stora teknikskiften. När ett äldre system ska delas upp, ett gränssnitt bytas ut eller en central komponent ersättas finns en frestelse att planera en stor omskrivning. Sådana initiativ kan ge en tilltalande målbild, men de samlar risk, kostnad och osäkerhet i ett enda sent leveranstillfälle. Om verksamhetens behov hinner ändras under tiden blir delar av lösningen snabbt irrelevanta. Istället betonas inkrementell förändringsutveckling. Mönster som branch by abstraction Parallel change och feature toggles gör det möjligt att förändra intern struktur utan att användare eller andra system behöver påverkas samtidigt. Med en abstraktion framför en gammal komponent kan en ny implementation införas successivt. Parallell förändring kan hålla gammalt och nytt dataformat eller beteende fungerande under en övergång. Funktionsväxlar kan separera driftsättning av kod från aktivering av en funktion. Den praktiska vinsten är att varje steg kan testas, observeras och vid behov återställas. Fitnessfunktioner fungerar då som skyddsräcken genom att kontrollera att viktiga egenskaper bevaras medan förändringen genomförs. Mönstren tar inte bort komplexitet. Under en övergång kan systemet tillfälligt bli mer komplicerat eftersom två lösningar behöver samexistera. Därför krävs en tydlig plan för avveckling av gammal kod och gamla vägar. Bokens styrka ligger i att den behandlar förändring som ett ingenjörsarbete i små, verifierbara delar, inte som ett undantag från normal utveckling. För det fjärde, koppling och arkitekturval bedöms utifrån förändringsförmåga. Boken jämför arkitekturstilar och strukturella principer utifrån hur väl de kan utvecklas, snarare än utifrån modeord. Den ställer därmed en mer användbar fråga än om exempelvis mikrotjänster eller en monolit är bäst. Frågan är vilka förändringar systemet sannolikt behöver klara och vilka kopplingar som gör dessa förändringar dyra eller riskabla. Ett system kan vara uppdelat i många tjänster och ändå vara svårt att ändra om varje tjänst kräver samtidiga ändringar i flera andra eller om gränssnitten är otydliga. Koppling är central eftersom beroenden begränsar möjligheten att ändra delar var för sig. Boken pekar på behovet av att synliggöra och kontrollera sådana beroenden. Arkitekturtester och analysverktyg kan exempelvis kontrollera att ett gränssnittslager inte direkt använder ett otillåtet datalager. Eller att domäner inte får bilda cirkulära beroenden. Det handlar inte om att eliminera all koppling, vilket vore omöjligt, utan om att göra den avsiktlig och hanterbar. Här finns också en viktig korrigering av idén att återanvändning alltid är positiv. En gemensam komponent kan minska dubbelarbete, men kan också skapa samordningskostnader och bromsa självständiga förändringar. I många fall är utbytbarhet viktigare än maximal återanvändning. Boken uppmuntrar därför team att välja struktur efter verkliga förändringsbehov och att låta automatiserade kontroller skydda de gränser som arkitekturen bygger på. Slutligen, databaser och leveranspipelines måste kunna utvecklas utan driftstopp. En evolutionär arkitektur omfattar även data. Databasen är ofta den mest långlivade och mest hårt kopplade delen av ett system, vilket gör den till en vanlig källa till försiktighet och stillastående. Om en schemaändring kräver att alla konsumenter uppdateras samtidigt, blir små ändringar snabbt till riskfyllda samordningsprojekt. Boken behandlar därför databasförändringar som en integrerad del av mjukvarans evolution, inte som ett separat driftärende. En central princip är att versionera databasändringar och köra dem som kod, med verktyg och processer som gör migreringar repeterbara. Lika viktigt är att utforma förändringar bakåtkompatibelt när systemet behöver driftsättas utan avbrott. Ett nytt fält eller format kan införas innan det gamla tas bort. Applikationen kan under en period kunna läsa båda representationerna. Först när alla beroenden har flyttats kan den gamla strukturen avvecklas. Detta är samma gradvisa tänkande som används vid förändring av programkod men tillämpat på data. Leveranspipelinen blir den mekanism som binder ihop dessa arbetssätt. Den kan bygga, testa, analysera beroenden, köra migreringar i kontrollerade miljöer och verifiera relevanta fitnessfunktioner. Korta cykler och hög automatiseringsgrad är därför inte bara produktivitetsfrågor. De gör det möjligt att upptäcka konsekvenser medan förändringen fortfarande är liten. Boken visar att säkra databasförändringar kräver både tekniska mönster och en leveransdisciplin där kod, schema och driftsättning behandlas som delar av samma system. Sammanfattningsvis, Building Evolutionary Architectures Automated Software Governance passar främst mjukvaruarkitekter, seniora utvecklare. Teknikledare och plattforms, eller DevOps-team, som arbetar med system som måste förändras under lång tid. Den är särskilt användbar för organisationer där många team levererar ofta. Och där krav på säkerhet, prestanda, tillgänglighet eller regulatorisk kontroll inte får bli muntliga ambitioner. Läsaren får inte en färdig referensarkitektur att kopiera. Vinsten ligger istället i ett sätt att resonera om vilka egenskaper som behöver skyddas. Hur de kan uttryckas som kontroller och hur förändring kan delas upp så att risk blir synlig tidigare. Bokens tydligaste särdrag bland arkitekturböcker är kopplingen mellan arkitektonisk kvalitet och automatiserad återkoppling. Många böcker beskriver arkitekturstilar, designprinciper eller kontinuerlig leverans var för sig. Här binds de samman genom fitnessfunktioner och automatiserad styrning. Arkitektur blir då inte en ritning som granskas före implementering, utan en uppsättning egenskaper som övervakas medan systemet utvecklas. Det är ett konkret svar på problemet med arkitektonisk erosion. Den som söker detaljerade instruktioner för varje verktyg eller en komplett metod för en specifik modernisering kan behöva komplettera med mer specialiserad litteratur. Men som ramverk är boken stark. Den hjälper team att skilja mellan regler som bör automatiseras och avvägningar som kräver mänskligt omdöme. Därigenom ger den ett realistiskt språk för att bygga system som både kan förändras och behålla sina viktigaste kvaliteter. Om du vill stödja Neil Ford, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar.